Ljuspunkten, podden för andlig visdom.
Följ med oss på en resa som spänner ända från universum, hela vägen till ditt inre. Vi vill stilla din nyfikenhet inom det okulta och hoppas väcka nya intressanta frågor eller kanske nya insikter. Vågar du hänga med? För nu ger vi oss av.
Att vara ledare i ditt liv med hjälp av energi och intuition hjälper dig som företagsledare att förstå och kunna leda dina medarbetare.
Då ska jag be att få hälsa Camilla Sporre välkommen till det här programmet. Och jag tänkte börja med då Camilla som är med mig samt Caroline Lövgren som också är med här. Jag säger välkomna och sen ber dig Camilla kanske presentera dig själv.
Tack så mycket. Tack så jättemycket för att jag får vara med här. Ja, det är ju som den svåraste frågan man kan få. Vem är jag? Det har vi väl ett helt liv på oss att utforska, tänker jag. Men jag är en nyfiken sökare, kan man säga. Ständigt liksom upptäcka nya sidor av världen och av mig själv. Och har de senaste åren utforskat andligheten, spiritualiteten och har en bakgrund, är socialpedagog och har i många år arbetat tidigare som enhetschef inom LSS-verksamhet. Och de senaste 10 åren så har jag drivit ett familjeföretag, så jag förvaltar industrifastigheter idag som också är tämligen långt ifrån och ändå inte. För allt handlar ju om relationer och dimensioner och kommunikation, tänker jag.
Ja. Tycker du, väldigt härlig presentation av dig det här, tycker jag. Och du är ju inne på det här med relationer. Som jag tänkte ta upp lite grann här. För du har ju bland annat varit med och varit medförfattare då till boken Framtidens företagsanda. I kontakt med energi, magi och intuition.
Precis.
Och det handlar ju väldigt mycket om relationer egentligen. Jag tycker då lite spännande, för att på ett sätt så går ju den här boken helt, alltså åt motsatt håll mot det samhälle som vi är på väg in i nu med AI-samhälle då, som när man egentligen inte behöver ha någon kontakt överhuvudtaget med andra människor. Mm. Hur ser du då på det här påståendet som jag säger här nu, att det här, boken här är väldigt, väldigt viktig som en motvikt. För vi är på väg in i någonting som kanske inte alltid kommer att bli så bra för oss människor.
Nej, precis. Ja, men jag tror ju att det, alltså, vi är ju alla del av en större väv. Om man säger, alltså, om vi, som är energier. Och där finns ju även AI. Just det. Så jag tänker att precis som med sociala medier så är det ju en både solsida och en skuggsida med allt av det här. Det som försvinner är när hjärtat försvinner. Alltså från, teknik är ju fantastiskt för att nå människor utanför våra gränser. Och liksom, på så många sätt. Men vi får aldrig tappa varför vi gör saker och ting. Och liksom att det ska vara för det högsta goda. Och inte tappa vår mänsklighet. Det tror jag är det farliga. Sen ska vi använda AI, men vi ser upp så vi inte blir använda. Ja. Jag tror att det är så att som allt så är det både bra och dåligt, tror jag. Liksom, och att det handlar väldigt mycket om urskiljning och mycket etiska frågor. Och man inte blir som en galen professor och bara utvecklar något som ja.
Nej.
Utan att det egentligen för att vi kan.
Här tror jag att du har lagt en väldigt hög nivå och ribba faktiskt. Men det är först på min del, från min sida, så tycker jag att det här känns helt rätt det du säger. Vi måste komma ihåg varför vi använder det. Men i slutändan så är det ändå vi som ska vara, vad ska man säga, den som bestämmer vad det ska användas till.
Mm. Det är ett redskap, ungefär som vårt ego egentligen är ett redskap för en själ. Men när den tar över och vi tror att vi är liksom bara vårt mind. Då tappar vi ju kontakten. Liksom. Alltså, vem sitter i förarsätet? Det är samma här. Vem ska sitta i förarsätet? Det andra är verktyg. Eller vad är huvudprocess, vad är stödprocess om vi tittar på liksom industri eller annat.
Ja.
Mm. Att vi liksom håller, att vi inte tappar bort oss i det här snabba sakerna som händer nu. Att det gäller att stå stadigt med rötterna. För att det kommer ha en extrem teknikutveckling, tror jag. Så att, och det är både bra och dåligt.
Mm. Jag håller med dig. Jag tror också att vi kommer ha en otrolig teknikutveckling. Men som du är inne på, som jag sa också, det gäller att vi vet vem som håller i tyglarna. Liksom.
Mm.
Inte bli överkörda av som de här filmerna som de har, framtidsfilmerna, att plötsligt är någon huvuddator som ska bestämma någonstans.
Mm.
Och det är klart att det kan ju bli så, för man får ju aldrig glömma att det är någon som, så att säga, som laddar upp saker i den här datorn.
Mm.
Det finns ju alltid någon bakom.
Ja.
Så man ska fråga vem är det som gör det och vems syfte har den istället.
Ja, men precis, exakt.
Precis, som du var inne på, Caroline, källkritik helt enkelt. Men då måste man veta, vem har byggt datorn och vilken syfte har den med det? Liksom, och, så där.
Och där tror jag att lite grann, när vi pratade lite om frågor och sådär innan, man pratade om feminint ledarskap.
Ja.
Kontra liksom det här klassiska, och då tänker jag inte kön utan jag tänker liksom energi.
Mm.
När teorierna plötsligt är viktigare än, alltså, teorin säger att vi ska jobba på det här sättet, men man tappar det här tysta, men hur känns det här? Alltså det här med inte hur känns det, vad känns det i kroppen, känns det här rätt? Eller så här.
Mm.
Men när jag var chef skulle man säga, jag hör vad du säger. Det var ju liksom en sån där, vet.
Ja.
Jag skäms. Liksom.
Men det var ju liksom en sån här, du vet, jag har ju också jobbat med det där, alltså en kliché av hur man skulle föra personalsamtal. Va? Det var att man visade att man hade någon känsla för den här människan. Jag hör vad du säger. Ja, det låter ju bra att säga, men hör du verkligen?
Och sen ska jag säga att jag inte skäms, det gör jag inte längre egentligen. Men du förstår vad jag menar. Så man har tittat tillbaka och undrar vad i.
Jag instämmer. Jag tyckte det var spännande att du var inne på det här. För vi pratar ju och nu bara energier. Alltså som du, återigen som du säger, inga värderingar. Men det här sättet, skulle man kunna tänka sig då att man känner efter på energier och hur folk mår och vad de vill. Som en mer feminin energi.
Precis. Jag tänker att det är där, alltså allt skapas ju egentligen i det feminina, alltså i liksom stillheten, i någon form av allt nytt i alla fall. För så länge du har mycket eld och du har mycket liksom action, så har ju inte vi tid att tänka nytt, utan då måste vi bara springa i gamla spår. Så det är först i den här stilla mellanrummet kanske egentligen som allt nytt skapas. Det är ju feminint, alltså det är vi ju, alltså allt föds ju ur en. Vi föds ur en livmoder. Alltså jorden, alltså allt växer upp ur moder. Det är ju som vi säger en feminin kraft, urkraft.
Ja.
Vad tänker du, Camilla, kring just när de här energierna, feminint och maskulin? Nu när vi var inne på AI där ett tag. Är det bättre med en balans? Vad tänker du kring?
Ja, men jag tänker väldigt mycket det, att vi behöver ju strukturen, vi behöver tekniken för att hålla vår feminina som ett kärl. Alltså någon form av det. Så det handlar ju väldigt mycket om att återgå till det som det är mer, alltså det ska skydda, det ska hålla det här graalen, det här liksom som vi har som det nya. Så att säga. Och då behöver vi, för annars så är det risk att det inte blir någonting om någonting, om man säger så.
Mm.
Det måste finnas något hållande. Och där finns ju strukturerna. Där finns ju också kanske delvis action. Alltså, så det är ju, allt skapas ju av de här polerna. Så att det, ingenting är bra eller dåligt. Men allt handlar om att få en balans. Vi har kanske allt för lång tid haft för mycket görande. Varför mycket human doing istället för human being. Liksom.
Men det, balansen här, det är ju det svåra att få till. Och det är liksom även balans på det stora planet, men även i våra egna liv här.
Mm,
i början här på din text i boken så skriver du ju att du ändrade ju fokus efter en personlig, vad ska vi säga, utmaning.
Mm,
och de flesta av dina medskribenter, om du får kalla dem för det, verkar ju också haft liknande erfarenheter. Och då kommer ju så att säga frågan osökt upp, tycker jag. Måste man nå fram till något omvälvande för att ändra både oss själva och vårt sätt att leda på. Hur uppfattar du det här?
Det är ju bevisligen på det sättet. Och jag tror att vi skyr ju att må dåligt. Vi skyr ju våra skuggor. Vilket gör att det går ofta så himla långt innan. Och du kan aldrig komma till... Alltså jag är spiritual bypassing eller det här liksom bara ljus och alltså vi är ljus och mörker och det är ingenting finns utan det andra. Och om du vägrar eller liksom inte vill ta det, då kommer du aldrig till din källa riktigt heller. Och det är ju inte roligt på något sätt. Men jag tror väl kanske inte. Jag tror att om man har varit extrem prestationsinriktad, alltså som väldigt många av oss som går dit har varit och kört, då behöver det inte bli så brutalt, men jag tror ändå att det är något form av uppvaknande på ett eller annat sätt kanske krävs om man är på väg åt helt fel håll.
Ja, jag är nog beredd att instämma i det, för jag har gjort en liknande resa som du. Jag gick också in i väggen här när det inte liksom funkade längre och såna saker. Så att, och många andra av mina kollegor som jag pratar med, så verkar ju alla ha, det har hänt någonting. Sen behöver det inte vara likartade händelser, men det är någonting som har hänt att man har kanske sett annorlunda på sitt liv helt enkelt.
Precis.
Att springa här i ekorrhjulet liksom, det.
Och där kommer vi in på det här som du också är lite inne på i boken kan vi lägga kring. Men var är mina gränser? Vart sätter jag dem? Vad är en sund gräns? Vad tänker du kring det?
Men det som jag skrev i boken, alltså det som blev så tydligt för mig är att om jag har suddiga inre gränser så speglas det i mitt yttre. För det som är spännande då, när man går ur sin komfortzon och sätter kanske en gräns som är lätt obekväm, men som, där man ställer upp för sitt inre. Alltså, nej men här, hit, men längre. Ofta behöver man inte ens sätta den i det yttre. För att den du möter känner, alltså allt vi möter i livet är ju för att vi ska utvecklas. Så om du ständigt möter att du har problem med gränser, alltså, då är det kanske inte det yttre du behöver. Du behöver gå in och titta. Vad är det som gör, alltså göra det jobbet, och det är klart att det tar lite längre tid och sådär, men det är chockerande och intressant att se hur mycket saker som löser sig i det yttre när du har gjort upp. Ja, det spelar ingen roll hur du blir eller hur detta tas emot, för jag måste stå där och sätta den här gränsen, och så plötsligt så bara händer någonting som bara, va? Men Einstein sa ju också, du kan inte lösa problemen på den nivån där de skapas, och det är ju lite samma också om du går. Om du här två solar plexus eller två stycken egon möts. Det är liksom inte där.
Ja. Nej.
Där kan du ju stå och hålla på, va?
Nej, exakt.
Utan you, they go low, you go high. Alltså.
Ja.
Ja.
Och det är ju det där som vi som healare kanske jobbar väldigt mycket med. Att lösa problemen hos dig själv som hejdar din utveckling. Och som även hejdar din utveckling i samband med andra, va? Mm. Det är det vi jobbar. Det är oftast grunden som vi jobbar med där.
Precis.
Jag är inne och jobbar en del med företagsledare faktiskt just om det här. För att det är jobbigt att leda om man har egna problem, alltså man med sig, eller egna gränser, eller man stöter på patrull någonstans. Precis. Då vet jag att i din bok så skriver du om energimedicinska verktyg.
Mm.
Använder du dig av några sådana nu i din, ska vi säga, ledarroll?
Ja, men det gör jag absolut. Framförallt använder jag det på min egen intention.
Ja.
I saker och ting. Helt ja. Enkelt. För jag tror att det är där mycket ligger i. Så att jag gör det från en rätt plats i mig. Ja. För att människor kan ta oerhört mycket gränser om det kommer från en rätt plats. Så jag tror, alltså min känsla är ju att vi blir känsligare och känsligare för energi. Precis som vår teknikutveckling blir mer och mer avancerad. För vi är ju alla en del av fältet, om man säger. Så är vi också känsligare för andras vibbar. Eller att man liksom... Så att om du har ordning på dina egna och du vet ifrån vilken plats du navigerar... Och kan den andra, alltså om du inte navigerar från ett oläkt liksom egen sida, så behöver inte den andra personen, behöver inte trigga. Så jag tror att mycket hur du säger, alltså just det här att bara vara rak eller liksom, du vet, alla de här liksom klyschorna, det ser ut. Varför sägs det här? Vad är det jag vill? Vad är det jag vill uppnå?
Ibland så känns det nästan som att människor behöver lära sig att umgås igen. På något konstigt sätt. Jag vet inte riktigt varför, men vi har ju väldigt svårt för att ta emot saker och ting idag. Upplever jag det som i alla fall. Utan om någon kanske slänger ut sig någon kommentar som inte kanske är så väl betänkt, så istället då för att gå på attack som, direkt som själv då, tänka att den här människan kanske har haft det jobbigt. Det kanske var en dålig morgon, kanske grälla hemma eller hände något i trafiken. Så attackerar vi på en gång. Har du också märkt en sån förändring? Att tidigare liksom, kanske för ganska många år sedan, men kanske 40-50 år sedan tillbaka, då var man inte lika attackbenägen, om jag skulle säga så då.
Ja, men jag tror att det har att göra med att vi är så pressade av vårt görande. Så jag tänker att vårat space krymper. Och desto, alltså, om vi inte har det här liksom bufferten runt oss, eller så går saker rätt in. Vi har liksom inget skydd. Därför så är det så, om det kollektiva är väldigt uppjagat, som stadsmiljöer, eller vi har ett tempo i samhället, gör att vi har inte marginalerna för att vara medmänskliga. Så vi behöver backa hem liksom, och hämta hem vårt liksom, så vi får lite space. När vi får det, om vi har space så kan vi ge space.
Ja. Jag håller med dig i det du säger där, för att jag healar ju många gånger, tyvärr kan vi kanske säga, väldigt många unga människor idag som kanske är runt 20-årsåldern. Och de är så stressade, så att hade jag varit stressad i 20-årsåldern hade jag ändå avlidit, till att säga. För det var en otrolig press och stress. Och vem lägger på dem det liksom?
Ja, men det är nog 24-7. Alltså det här liksom att man kan liksom inte, allting kommer rätt in i det som, och vi är fortfarande liksom människor från savannen. Vi kan liksom inte hur, vi måste bejaka en sida och också den sidan att vi är också en stor processor. Och vi matar in liksom, till slut blir det korsslutning liksom, både i kropp och
Märker du det här i ditt företagande?
Ja.
Du möter många människor som har det så här.
Framförallt så har jag en känsla av att det jagas hela tiden av snabba. Ja, vi måste in det nu, eller vi måste, alltså alla, det är katten på råttan, råttan på det, alltså en dominoeffekt av ett accelererande görande. Därför så är det också grevens tid att få in en annan, för ibland vet ju inte ens varför vi har bråttom, utan det har liksom blivit en autopilot, ungefär som det ligger flight and fight.
Ja, hela tiden.
Som våra nervsystem, alltså jag brukar tycka liksom, det är fantastiskt citat. Så uppe, så nere, så inne, så ute. Alltså vi är alla påverkade av vad som händer på samhällsnivå. Vi påverkar vad som... Så därför så blir det ju så extremt viktigt med sin egen centrering i dessa tider.
Och hur får man till det då? Jag tänker nu när vi varit inne på intuition och som du beskrev tidigare. Liksom, har det alltid varit nära dig? Jag tänker i ditt ledarskap, eller är det någonting som har vuxit fram?
Ja, men ibland it takes one to know one. Alltså mycket av det här som jag pratar om är ju för att jag har gjort den där resan. Och det som jag vill säga, det finns två vänner man ska vara väldigt uppmärksam på kring. Och det är ju skav och förvirring. Är ju två stycken väldigt tidiga tecken på att något behöver hämtas åter. Och det pågår ju oftast en ganska lång tid innan. Ja, det är något som inte känner, men man, liksom, man känner att det är något som inte stämmer, men man vet inte vad det är. Och så tar man sig inte tid att titta på skavet och förvirringen.
Men det här, för att kunna göra sådana här saker som du pratar om, kunna titta på, det krävs ju en viss typ av intuition, om man säger. Liksom, för att dels kanske upptäcka det, men också inse att man ska göra någonting åt det. Och det senaste jag har hört, det är ju det att vi så att säga förflyttar oss egentligen längre och längre ifrån just vår intuition.
Men det finns ju starka samhälleliga intressen för att vi inte ska nå den. För att det är ju också så att i ett stressat sinne så behöver man pysa någonstans. Ja, det kan vara, jag brukar säga att våra köpcentra är våra nya kyrka och konsumtion i vår nya religion. Att det har blivit, att vi har hittat, alltså, när vi blev sekulära och vi förlorade våran tro på något och förlorade våran andlighet, så kan man inte bara ta bort det, utan då ersattes det med
någonting annat.
Vi pratar inte om religion vid matbord, när vi pratar om vad vi har konsumerat, vad vi har köpt och vad liksom. Och egentligen är det ytterst en mänsklig, alltså att vi vill ha någonting gemensamt att prata om och sådär, så har det blivit det här. Och det finns ju många som tjänar mycket på det. Givetvis, för när man mår bättre så har man inte samma behov av, ja, de här triggerserna och vad det nu än är, om det är liksom sprit eller om det är konsumtion eller ja, de här avarterna som vi ser. Mm. Det är för att vi saknar något. Vi är inte kompletta om vi inte har kontakt med våran själ.
Nej, precis. Och jag fastnade lite för ett citat som du skrev i boken. På tal om själ. Vi pratade om det. För då skulle du säga, när du inte lyssnar på din själ så tystnar den.
Mm.
Det är lite det som du är inne på nu.
Precis. Och det kan ta lite tid att hitta tillbaka sedan. För att det är det som du måste falla i så många. Och då menar jag inte, alltså du måste falla under, du måste gå under obehag, du måste gå under rastlösheten, du måste gå under görandet och du måste falla igenom och för att få kontakt med det. Men jag tycker ju Eckhart Tolle är fantastiskt på det sättet, att vem är det som observerar dig? Alltså som ändå kan titta på dig från ut, alltså du kan ju ändå titta, men varför gjorde jag? Alltså, eller varför är ju dessutom ett väldigt ord som vi inte ska använda egentligen, för det låser oss i mindet, men någon form av det, du tittar på dig själv i alla fall liksom, och det är ett sätt att säga, just det, men om jag kan ju inte titta på mig själv om det inte, då ser man att det finns en annan, alltså börja där i det lilla med enkla saker som inte är så, som inte gör att du går in i prestation. Med barnets nyfikenhet, ja, men vad var det som hände där, alltså ta fram ditt, det minns vi ju alla hur det var att vara barn, liksom, hur saker och ting.
Jajamän. Allting var skojigt, allting var man nyfiken på.
Ja, jag brukar säga det ibland, för det kan ju väcka så mycket känslor där med andlighet och liksom avflum. Så här, ja, men vill du ha roligt eller vill du ha tråkigt? Det är ju inte svårare än så egentligen ytterst, liksom, för vi älskar ju även de mest, som är mest fyrkantiga i saker och ting. Ja. De älskar ju sig Harry Potter. De tycker, alltså, vad är det? Det finns ju någonting i oss som lockas av det mystiska, som vi längtar efter. Och kanske ju mer du inte tillåter dig det, desto mer behöver du det. Och desto mer kanske motstånd innan man kommer igenom. Om man säger, det finns något att hämta där.
Det gör ju det, för utan den biten av sin egen personlighet, för det är ju det handlar om egentligen, så är man ju bara halv.
Precis.
Jag har ju några kurser här då som kallas för inre vägledning, när man lär sig att komma i kontakt då med just själen. Och då ser man ju väldigt tydligt liksom, när man har de här kurserna, folk bara, oh, men halva jag har inte varit med på liksom hela livet i princip.
Nej.
Det blir ju annorlunda när man får med sig hela jaget. Alltså. Det är ungefär som när du ser två sidor av en sak, då får du också med så du kan bestämma och andra saker, för du ser båda sidorna av dem. Det här är ju jätteviktigt. Det här är ju jätteviktigt. Men när du sitter och pratar om det här så funderar jag lite grann på. När du är ledare nu i ett företag här. För att när man har den här approachen som du pratar om nu. Att man ska se båda sidorna. Då är man ju ledare och inte bara chef.
Mm.
Det är ganska stor skillnad på att vara ledare och chef.
Mm-hmm.
Hur mycket kan du prata med dina anställda om sådana här saker? Hur mycket förstår de det? Och när du så att säga ska leda dem.
Just, alltså nu fastighetsföretag, vi har ju ett företag med 50 anställda, men som jag driver upp med min bror, men han huvudsaken jobbar med transportdelen i vårat företag. Jag jobbar mer med våra hyresgäster då, om man säger 100 hyresgäster som vi jobbar med, och vi har kommersiella fastigheter. Men sen så har jag också enormt mycket samarbeten med, alltså, de som ser till att våra fastigheter fungerar, de som sen jobbar ihop med min man. Men det är liksom något annat, det är inte min mer på det sättet. Men jag har ju också jobbat med personalen tidigare och även jobbat med, alltså det finns något med omsorg, välvilja att se varje, alltså alla, det är ingen som är, alla har sina delar och det gäller att hitta rätt del. Alltså du kan liksom inte, som jag ser ibland, forcera in. Ja, nej, men du får du vara på IT. Eller, alltså, därför att det är där vi har jobb. Alltså det kommer ju aldrig fungera. Och sen så tror jag att människor överlag är fantastiska när de förstår varför. Men liksom det här att nej, men vi berättar inte hela sanningen. Eller vi talar inte om hur... Alltså det läses som en öppen bok liksom. Det kommer aldrig, jag skriver ju just om förändringsprocesser där man undanhåller information eller där man har en egobaserad, att man vill sätta sin prägel på någonting eller sånt. Hur tröga de förändringsprocesserna är. När någonting är linjerat liksom ifrån intention hela vägen och man är öppen med sina, ja men då går ju saker ofta väldigt fort.
Ja.
Det du beskriver nu, det är alltså, som jag sa till dig innan vi pratade innan, så jag har jobbat 27 år då i finansbranschen. Och under den tiden, 27 år är ju ändå ganska mycket, har jag haft 3 ledare. Resten har varit chefer. Nu berättar jag inte vad jag tycker om chefer då. Men så att säga, jag har haft 3 ledare, så att det är inte så vanligt. Så jag kan tänka mig att de som du nu har samarbete med, eller som du har liksom... jobba med på annat sätt. De är nog väldigt lyckligt lottade som har en ledare. För det är ju stor skillnad. En ledare har ju, som du egentligen sa här nu, förmåga att få med sig sina arbetare. Så att liksom, så att alla jobbar åt samma håll.
Jag tycker ju det är absolut finaste när någon pratar om vårat område. Alltså inte vem som fysiskt äger det, utan vi. Det är så fint också. Jag har inte skrivit om det, för att det som är på gång på våra företag nu är en omdaning från ett industriområde där vi har sökt planbesked för en hel stadsdel.
Ja.
Och det har våndats väldigt mycket när jag skulle gå och prata med våra gamla hyresgäster om det här, att om 7-8 år så kanske detta är fullt med hus på den platsen, eller att du kanske kommer att... Och det var så fantastiskt att gå in där och liksom, alltså en del, ja men någon kommer ju inte kunna vara kvar, men en del önskar jag vara kvar, men också först bara, ja men det är så förändring, så bara, men vänta nu, då kan ju jag göra det här som jag har drömt om förresten. Om vi får massa människor här inne på, då kan jag ju utveckla min verksamhet åt,
ja.
Och det är ju det jag brinner för, liksom just det här att det är inte liksom bara vi som utvecklar, utan det är alla runt.
Precis.
Och jag tror liksom det är det som är grejen, att det är oväsentligt vem som egentligen, det viktiga är att man i grunden verkligen vill vara med och bidra. Bygger du en mur eller staplar du sten liksom?
Ja, exakt. Och nu säger vi, vill vara med och bidra. Du bidrar, men då får du också, så att säga, de andra att vilja bidra. Då går ju tåget ganska fort åt rätt håll.
Precis.
Verkligen.
En del också att när man säger det från hjärtat. Alltså jag förstår att det här är jättejobbigt liksom, som det presenteras nu eller sådär. Men jag lovar att hålla dig informerad och jag ska söka om det så att det inte går. Då kommer till slut, så men jag förstår ju varför du gör det du gör. Sen tycker jag kanske inte om det, för att det är klart att det påverkar min business. Men jag kan liksom, det är något helt annat än nu ska de och allt som bildas i det, när man inte tar diskussionen direkt och det kommer från något annat. Och det är ju samma med ledarskap i förändringsprocess, vilket du än, det är bara ett exempel. Så, att du inte får höra, utan det omvanskas eller ges, vi vill ju fylla i våra hål liksom, som vi har svårt att...
Ja, och sen tänker jag också, som du beskriver här nu, att det som först kanske också känns jättejobbigt och svårt och liksom, ja men vadå, nej men mitt företag och allting så här, men att det sen blir någonting bra av det, som du beskrev här i, att ja men då kan ju jag ju faktiskt göra det här. Att det kanske för vissa så blir det också en push till att gå framåt på sin väg, om man ska säga.
Flera av dem reagerade faktiskt så. Och jag var också rörd över hur fint jag blev bemött när det här. För det var, jag var ju jättenervös liksom inför det här. Och fortfarande är det så att I give it up. Jag vet ju inte om vi får tillstånd till det här eller vad som händer. Men liksom processen har varit, alltså jag kan inte göra det. Jag kallar att göra det liksom. Mm.
Nu har du ju pratat några gånger här om att sätta sunda gränser och sådär. Jag tänkte vi kanske inte behöver gå in så mycket mer på det, för att du har varit ganska tydlig med det. Men du tar upp en sak till som jag tycker är väldigt, väldigt viktig faktiskt i det här. Och det är att man ska följa sina naturliga cykler.
Mm. Mm.
Och framförallt kanske nu i västvärlden så är ju det någonting som vi inte gör.
Mm.
Har du någon sån där idé om hur man eventuellt skulle kunna vända den här trenden? Så att man börjar lyssna mer på liksom egentligen sin egen cykel.
Ja, precis. Och det är nog tredje eller fjärde året jag går rätt på vid den här tiden på året. Och lika förvånad blir jag bara, jag tänker, lär man det liksom. Men just det här att jag kör och det är jättemycket. Och liksom, jag tycker ändå jag tar min tid och mediterar och sådär. Men jag landar inte riktigt. Och det är så när löven faller och det blir kallt, alltså jag blir det själv. Jag får svårt att vara i köpcentra, så alltså jag blir extremt känslig för den här sköra sidan som naturen visar utanför dörren. Den blir också väldigt tydlig i mig. Och där blir det ju svårt när vi har ett sånt, alltså jag har massa möten planerade och jag bara känner att shit, jag håller inte ihop just nu. Liksom att omfamna det.
Mm.
Och känna att nu behöver jag gå in som björnen i ett litet tag. Och för ur det springer någonting annat då. Men att nu är det tredje året det här händer. Jag tänker att nästa år ska jag försöka att styra. Så att, för jag tror ändå någonstans att här i väst eller och norr så finns det ju en... Ja, vi har ju ett årshjul, inte minst när man jobbar med energimedicin. Liksom så här. Och för mig är det oerhört tydligt att det är så. Att glesa ut, att ge tid också kanske, om du då som jag har gjort nu, pang, så oj vad mycket det blev nu. Jag fixade inte, jag tackade nej. Bra. Och sen så tänker jag att snart kommer jag också att säga, nej men jag fixar inte det just nu och det är okej.
Mm.
Ja.
För det du är inne på nu, det är egentligen så som vi levde i Norden tidigare på, när vi hade jordbrukssamhället. Alltså när man hade tagit in höstskörden så blev det ju ganska... Mm. Ja, lugnt kan man väl säga. Men de som hade djur var naturligtvis tvungna att mjölka och liksom utfodra djuren. Men sen var det lugnt på ett annat sätt.
Mm.
Och Caroline och jag, vi jobbar ju lite grann som du pratar om urkrafterna ljus och mörker här. Och det är ju så att eftersom man har viss tillhörighet till vissa och så blir ju den mörka perioden väldigt jobbig.
Mm.
För vi saknar, det är ju frånvaron av ljuset vi saknar om man säger.
Mm.
Du hade säkert kunnat fortsätta i din vanlig fart om du hade varit befunnen någon annanstans.
Skulle tänka så, ja.
Mm. Ja. Så att det här är någonting att tänka på. Men det är också svårt när man jobbar då kanske mot någon annan och säga det. Att, ja, men du, jag är så påverkbar av ljuset så jag lägger ner mitt arbete här nu från november till februari.
Ja, det blir det.
Jag tror inte det går så bra.
Nej, men det gör ju inte det. Utan alltså, då kanske man istället får dra ner på... Sen är det ju inte alla, alltså alla har ju olika saker. Jag har en väldigt känslig energikropp. Så det är liksom den då som, sen finns det ju, alla har vi våran, vad vi har som ofta både vår styrka men också där vi har en viss skörhet.
Ja.
Så att, i det lilla, för jag tror att alla de här svängningarna, man har medveten om att försöka gläsa ut det, ge sig lite mer space.
Mm.
Man inte också, men då kör jag konserten och så kör jag spat och så kör jag, ja men allt är jätteroligt när du sätter ihop det liksom i,
ja.
Men ja, nu ska jag ta en helg och återhämta mig liksom. Nej men alltså, för mig är allt sak utanför naturen och hemmet en aktivitet. Ja, det finns,
nej.
Mm.
Så det är väldigt mycket natur som du ska ut i då, förstår jag.
Ja, precis. Ja, men alltså väldigt mycket natur eller finnas i liksom, ja.
Mm. Mm. Och där får man ju hitta sitt sätt och sin återhämtning.
Du skriver också, jag tänkte läsa ett citat i boken. Du skriver att rädslor och utveckling går hand i hand. Mm. Kan du utveckla det lite för våra lyssnare? Hur du tänker runt det?
Nej, men det är ju alltid så när man går ut komfortzonen lite grann. För att gå utanför det som vi har. Och det behöver ju inte vara. Många är ju rädslan att gå inåt. Mm. Att liksom verkligen stanna så man springer där istället. Mm. Eller så har du den andra att du är för mycket inne och inte vill visa dig. Alltså det är också en skugga. Ja. Så det kan ju vara vilket som av det egentligen så att säga då. Mm. Så jag säger inte att det behöver, alltså rädslorna behöver inte alltid vara att gå och ställa sig på en scen. Utan för väldigt många är det rädslan åt andra hållet istället då. Det är ingen utmaning att göra det du inte är rädd för. Så, det vill ju, alltså det som håller oss ifrån vår frihet och vår utveckling, det är ju alltid rädslor.
Mm.
Så det, den kommer man liksom aldrig förbi om man vill utvecklas.
Nej.
Det märker vi, Gunilla.
Det märker vi, precis. Det märker vi väldigt mycket när vi jobbar med våra klienter. Att det är nästan alltid rädslor, eller det är alltid rädslor skulle jag vilja säga, som står i vägen för någonting. Mm. Och det är precis som du säger, det kan vara väldigt, väldigt olika. Alltså gå och ställa sig på en scen för 100 000, det kanske är skräck för ganska många kan man kunna tänka sig. Men på ett sätt är det kanske lättare, eller hur? Och så får man för många. För det är inte så många som frågar i saker och ting.
Nej.
Nej.
Precis.
Ju mindre grupp, ju fler frågor. Ju större grupp, ju mindre frågor. Alltså. Det här beror ju helt och hållet på vad man så att säga är rädd för.
Nej, exakt. Så att det är ju viktigt att ha med sig det. Vad det är. Så man inte definierar det bara alltid i något form av. Jag skulle nog säga att det är mer utbrett rädslan för tystnad. Är större problem. För mellanrum och stillhet och skugga och mörker. Är betydligt mer utbredd rädsla än aktivitet och ta för sig eller ställa sig. För i samhället i stort.
Mm. Ja, och du har ju redan nämnt lite av det här sakerna. Man går in på köpcentrum. När jag gick in på köpcentrum för första gången i mitt liv så var det ju liksom tyst i köpcentrumet förutom att folk pratade då. Men nu ska det ju vara musik överallt. Även i utomhuscentrum. Och det här är ju som du säger, det fyller ju ut då en rädsla. Det fyller ju ut tystnaden egentligen som eventuellt skulle kunna bli.
Mm. Precis.
Så den här rädslan för tystnaden har ju ökat, tyvärr.
Mm.
Alltså så länge jag har levt så det kunde ju vara väldigt tyst på vissa ställen när man liksom, när jag var liten. Om man åkte på tåg till exempel, det var inte säkert att någon pratade överhuvudtaget i den kupén man satt.
Mm.
Nu finns ju inte den tystnaden längre.
Nej. Och när det blir så mycket brus så upptar det och stressar vårt system helt enkelt. Liksom. Och det kan vi inte värja oss, därför måste vi skapa det här spacet så vi kan liksom inte bli invaderade.
Mm. Precis. Mm. Jag tänker på en sak, Caroline. Nu när vi pratar med Camilla, vi har ju pratat på några stycken andra innan. Och alltså, de tangerar ju de som vi har intervjuat. Just precis det här som du säger nu, Camilla. Att man måste lära sig tystnaden. Och att tystnaden inte är farlig. Så det är väldigt många som har sagt det nu. Så det är intressant. När får det här genomslag i samhället då, som man kan tänka sig då? Eftersom vi i det här forumet har hört det här så ofta i alla fall.
Mm. Ja, men verkligen.
Jag tror att en del av det här är alltså att vi blir så otroligt bombarderade nu till slut. Så jag kan ju inte sitta och lyssna på partiledardebatter eller något. Jag orkar inte med det längre. För det är så här, nej, nu stänger jag av. Och så, vad är sant för mig? Alltså, för det är liksom att det är så bullrigt och noisigt gör att vi kommer inte orka med. Till slut så tvingas vi vända oss inåt. Därför att du får inga svar där ute. Därför att det kan vara si och det kan vara så och det kan vara si. Alltså, och det gör ju till slut att ja, men vem ska jag tro på? Ja, jag får ju gå in. Vad är sant för mig? Och jag tror att vi tvingas dit nu då. Eller alltså, det finns en, och det är ju fantastiskt. Ja, vi kommer ju gå dit. För vi får inga svar någon annanstans till slut.
Nej. Tror jag på ett sätt både tyvärr och väldigt trevligt. Men jag tror både och att du har helt rätt i det här. Alltså det är ingenting som vi kommer att välja själva. De flesta av oss. Vi kommer att bli tvingade dit istället.
Mm. Mm. Mm.
Sen är det någonting som jag tycker att du skriver också om, som är väldigt, väldigt viktigt faktiskt, och som jag gärna vill ta upp här nu på slutet. Och det är ju då att du skriver om vår oförmåga att ta emot framgång.
Mm.
Under hela den tiden som jag jobbade här några, externt kan man väl säga, för man driver eget företag så är det inte riktigt samma förutsättningar. Så uppfattade jag det som att kvinnor hade svårare att ta emot framgång än män. För att där var det på något sätt självklart att det skulle bli en framgång.
Mm.
Tror du att det här är samma sak vad det gäller, alltså, våra energier nu? Och tror du att jag har uppfattat det här rätt om att kvinnor har lite svårare att ta emot framgång? Det är lättare att slå som underdog.
Mm. Ja, absolut. Det har ju kanske med hela energin kvinnliga liksom. Den är inte så intresserad egentligen av, alltså, den är mer intresserad av skapelsen.
Mm.
Det man skapar än att, alltså då, som ledare, alltså du är mer intresserad, men titta här, titta på mina medarbetare, titta vad vi har skapat,
ja,
eller titta vilken duktig ledare jag är. Mm. Jag vet inte hur det hänger ihop egentligen med det här med framgång, men alltså, vi är så nedärda att vänta på, vet, alltså, i min släkt har det varit så här, en olycka kommer sällan ensam, en katt går över väg, alltså vi är så internaliserade på att söka, alltså prokrastinera, alltså, eller vad ska man säga, söka katastrof. Alltså, vi har mycket katastroftankar. Och då tänkte jag, min terapeut sa en gång, det är klart att vi är ju alla barn av de som överlevde. De som liksom såg farorna, alltså i den värld vi har levt, som har varit ganska mörk ganska länge. Så det är klart att allt det där sitter i överlevnadsinstinkten. Och roten är så kanske nu när vi behöver den ändå, om vi ska se till det yttersta, som minst. Mm. Det är inte så att vargen står bakom dörren eller vi inte har mat på bordet. Och ändå är vi som mest highlightade.
Vi gjorde en podd, du och jag, Caroline, för ett tag sedan, när vi pratade om hjärnan, hur vår hjärna är uppbyggd. Och då var det ju tre avdelningar. Och det var ju just det att den här hjärnan som vi hade då när vi rantade runt här nere då på savannen, liksom, den var ju mer negativ än positiv därför att vi skulle överleva.
Mm.
Och det som är intressant är ju det att vi har inte lyckats, inte säga att vi ska göra oss av med reptilhjärnan helt och hållet, för det sitter jag inte och säger. Men alltså, den har fortfarande ett väldigt stort övertag.
Men den göds ju av media och så. Och det är klart att de göds ju av att sälja nyheter. Och det är klart att det säljer, alltså, good news. Alltså, jag saknar den tidningen. Alltså, vi behöver en motvikt. För det är ju inte hela bilden som visas. Liksom. Och vi påverkas mer än vi tror. Därför får man också ha urskiljning vad man tittar på. Vad man matar sin hjärna med allt ifrån. För vi är inte så som vi tror att, nej, men jag vet ju att det inte är. Du påverkas på så många sätt ändå och ha respekt för det. Så vad matar du dig med?
Mm. Har du någon fråga specifik, Caroline, så här mot sluttampen?
Det är väl inte en fråga, men en reflektion kring återigen det här med balans i alla områden. Jag tycker att vi har varit inne på många områden, på det inre och yttre och allt liksom, och energier. Men hur viktigt det är med balansen då, så att inget som tas över eller blir förminskat.
Precis. Och att man måste skapa det själv. För att det är ju den bistra sanningen. Att det finns liksom inget yttre som kan hjälpa dig dit. Eller veta i vilken utsträckning du behöver. Och så tänker jag att små steg, myrsteg, är det som bygger liksom. Så att vi inte... Vi tenderar ju även där att gå så enormt kraftfullt istället för... Men, bara sänk axlarna, andas. Alltså, få kontakt med din andning är ju ett fantastiskt verktyg för att få ner stresssystemet. Det är ju det bästa vi har. Det...
Ja, jag håller med dig. Och du sa en väldigt, väldigt, väldigt viktig sak här. Eget ansvar.
Mm.
Mm.
Och där någonstans upplever jag i alla fall att vi har kommit lite grann ifrån eget ansvar. För att när jag föddes och växte upp, då var det ju väldigt mycket eget ansvar. Liksom att Vi ska ta ett sådant här enkelt exempel. Men ska du cykla till skolan så får du se till att du cyklar på rätt sida av vägen.
Mm.
Men det var ju liksom ingen som sprang efter och såg till att jag cyklar på rätt sida av vägen. Det fick jag se till att jag gjorde själv. Eget ansvar känner jag i alla fall. Verkar som det har försvunnit lite grann. Det kan alltid fyllas på någon annan.
Mm. Eller hur?
Eller hur? Alltså, den gjorde inte si och regeringen gjorde inte så. Vad har de med mitt privatliv att göra?
Precis.
Där tror jag att vi har tror jag personligen att det är en trend som vi måste försöka ändra tillbaka till faktiskt eget ansvar.
Absolut. Det är helt klart är det så.
Mm.
Och det är också rädsla. Alltså, vad är det som skillnaden mellan oss som föräldrar och våra föräldrar? Ja.
Precis.
Det var ju inte ett alternativ. De kunde ju inte nå mig. Det var ju bara så liksom. Du egentligen. Det är också kontroll.
Mm.
Kontroll i alla de former. Liksom. Vi tror att det funkar. Det funkar inte.
Mm.
Vi måste ge upp. Och vi måste jobba på att ge upp. Att vi kan inte kontrollera. Och det är väl det som är skönt med andlighet. Att känna att ja, men vi är del av någonting större. Vad du än kallar det. Eller vilket du än har. Men det är som att falla. Att det blir som det blir. Som det är menat att bli.
Mm. Ja. Det är en ganska skön känsla. Mm. Jag tänkte avsluta med en sista fråga här. Och det är faktiskt intressant. För den här boken som vi har haft som lite grund för det här samtalet i alla fall. Så finns det bara kvinnliga författare.
Mm.
Mm. Varför tror du att det är så? Är det för att de kanske vågar se på ett annat sätt det här med och generellt bara livet i stort, men kanske också driva företag? För det är ju lite intressant, eller hur?
Ja, men det är det absolut. Det är verkligen jätteintressant. Det sker ett skifte lite grann nu. Det känns, tycker jag, upplever att det är... Men eftersom det kanske inte är så konstigt egentligen, eftersom vi ändå... den feminina energin och det är den som ska få bryta igenom på ett sätt att det först är kvinnor som kanske för in den.
Mm.
Det kanske inte är så märkligt, men det är egentligen inte är ju inte en könsfråga, men det finns ju ändå det är det inte, men jag ser en jättestor förändring i att en öppenhet. Mm. Och att det kommer fler och fler män. Men att det är fortfarande alltså i början av ett skifte. Mm. Ett stort skifte som... Och kanske också att kvinnor har behövt ett sammanhang som män kanske har haft mer naturligt. De senaste åren. Och då blir de här communityna inom olika slag så att säga. Jag tror att det kommer att suddas ut och bli mycket mindre av de här. Jag tror inte vi kommer prata om det på det sättet om några år. Men i skiftet så kanske det har varit nödvändigt.
Ja, alltså om vi håller oss till den filosofi som vi kanske alla tre erkänner oss till, så är det väl så att det kanske har faktiskt varit nödvändigt.
Mm.
Vi kanske inte ska klaga på det.
Nej, men jag mer konstaterar att det är så. Och sen tror jag att det är jätteviktigt att inte då upp på barrikaderna och liksom det är samma, du ska inte hoppa på ditt ego och tacka ditt ego för allt den har skyddat dig för och omfamla och tacka och hejdå kring vissa saker. Att det är också så att så fort du går i kamp ökar du polariseringen och det är samma så ja men ni män eller alla de här
ja.
Det kanske är så när du bryter upp någonting kanske det får vara lite barrikad, men sen tror jag att det ganska snabbt måste liksom försöka hitta. För annars så blir det är ju samma manliga energi. Liksom.
Allt det här.
Balansen som vi har pratat om flera gånger faktiskt här. Det är väl den som vi måste hitta nu då. Så vi får väl se. Det sägs att vi är inne i vattumannens tidsålder här nu. Så att det kanske kan bli balans då.
Tänk det.
Hade du någon mer fråga, Caroline? Eller påstående eller så?
Men det, och vi har varit inne på det, för jag lät också från din bok Camilla kring när du skulle säga, när du får syn på ditt tankesätt så har du också möjlighet att förändra.
Ja.
Nu är ju typ det vi har varit inne på, men jag blev ändå lite intresserad av det.
Ja, men det var ju lite det jag pratade, alltså när man får syn på sina fördomar som jag berättade när jag hade liksom lite oväntat möte om den här boken. Och så, där jag trodde att en person hade en, skulle tycka att det var det vi skrev om andlighet. Att det var, alltså bara för att i form av den, det yrke personen hade. Eller, alltså just den här, när man får syn på sig själv och tänker, men gud. Ja, alltså det är så häftigt. Så jag, ja, men alla de här grejerna, tack så mycket liksom. För att jag fick syn på det. Tack för att någon satt upp spegeln till mig själv. Där jag fick se saker som är, alltså 90% tror jag nästan det är, som är alltså omedvetet. Och liksom varje gång du kan plocka bort en promille av det och bli medveten, tar du ansvar för dina energier och för vad det är du sprider ut i samhället och det kollektiva liksom. Så det är väl egentligen det som jag tycker är att inte slå på sig själv för den man var. Eller som vi pratade om, de här floskerna man använde som ledare för ett antal år sedan. Och teorier och sådär. Men allting är ju ständig utveckling. Och det vi gör idag, det kommer vi titta. Och det är som det ska. Det är
som
det ska, eller hur?
Ja.
Ja, tacka det.
Exakt. Ja. Jag tycker vi låter som att vi, liksom, vad ska vi säga, slutar här i eget ansvar. Det är det vi hamnat i. Ja. Eller hur?
Och att du alltid är större än vad du tror och alltid klarar mer än du. Alltså det är ju det här. Vi har allt inom oss. Exakt. Och så den längsta vägen du har att gå ifrån hjärnan in till hjärtat.
Så i dina man vågar titta in oss.
Ja. Och hur känns det där?
Ja, vi skulle nog kunna fortsätta att prata med dig, Camilla, resten av dagen som Caroline sa. Men tiden börjar på att rinna ut här nu. Så att Caroline och jag ska be att få tacka för att du ville vara med oss i våran podd, Camilla. Det har varit jätteroligt att prata med dig, verkligen.
Tack så jättemycket. Tack så mycket
för att jag fick vara med. Det är otroligt spännande att prata med dig.
Härligt. Vi får se om vi får en anledning att återkomma till dig någon gång senare.
Precis.
Tack ska du ha.
Har det dykt upp funderingar efter denna podd? Eller har ni några ämnen som ni vill att vi ska ta upp här? Så är ni välkomna att höra av er till oss via vår Facebook-sida, Ljuspunkten Podd. Vi erbjuder Reiki Healing-behandlingar i Stockholm. Vi har också kurser inom det andliga området. Läs mer om detta på våra respektive hemsidor som du når via vår Facebook-sida Ljuspunkten Podd. Välkommen till Caroline, Dan, Fredrika och Gunilla.
Ljuspunkten, podden för andlig visdom.